enchanté.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5. Det är torsdagen den 8 september och det är dagen efter. Jag höll på att säga att Sverige är klara för VM, för det var vi redan innan, så det ska jag inte säga. Men vi slog Finland med 5-0. Vi har Petronella på länk från, jag misstänker, Kalifornien.
Nej, Miami.
Miami, okej. Alltså, jag spenderade ju sommaren, en stor del av sommaren på Sardinien. Och på södra Sardinien så har de ju mycket flamingos. Det är ett av ställen i världen där de häckar. Och sen kommer de ju till då slutdestinationen, Miami.
Nej, men det är ju som sagt, det har spelat mycket landslagsfotboll i veckan. För Sverige var det ju inte särskilt dramatiskt, det var mer dramatiskt på andra håll. Och sen så har vi då en helg där damallsvenskan går in i vad vi nog många tror blir ett ganska avgörande skede. Och sen framförallt då att vi, utöver den italienska som smygstartade inför landslagsuppehållet, så har vi ju den stora trumman som ska bankas runt om i hela Europa. Så det är ju, vi är ju mitt inne i någon form av jävla tornado här.
Det du är inne på nu är att du vill liksom dra förutsättningar inför det här programmet och det andra programmet som vi kommer släppa också. Det ska vi alldeles strax göra, men jag kan inte riktigt, riktigt släppa flamingos. Höll jag på att säga. För, när de är flamingosen, det här är intressant, Robin. Jag vet att du
vill verkligen prata om
när de är
flamingos.
På Sardinien så är de ju vita.
Okay.
Och när de häckar. Men när du ser dem i Miami så är de ju rosa. Vet du varför? Vet du, Petronella?
Jag har bara sett flamingos stå utanför granndörrarna där hemma. Jag vet inte vad det betyder. Det är väl något annat också.
Ja, det vet jag vad det betyder däremot. Ja, det har jag koll på.
Nej, men rosa färgen kommer ju ifrån när de häckar på en speciell plats i Sydamerika.
Okay.
Vid en sjö där det är väldigt mycket räkor. Så de äter bara då räkor som är rosa. Och då får de...
Eller det här låter som en myt.
Vad sa du?
Det här låter som en myt.
Nej. Och sen är de plankton. Och då får de sin rosa färg. Men här i Europa på Sardinien så är de fortfarande vita.
Du ser, vi lär ut viktigheter till
alltså,
folket.
Alltså verkligen.
Via flora och fauna, alltså flamingos, så kan vi komma till väldigt många olika platser. Men just idag så känner vi att vi vill komma till platsen som är VM-kval. Sveriges vinst mot Finland, framåtblick också mot de europeiska ligorna som Robin säger startar i helgen. Sen för alla som älskar England och Women Premier League, höll jag på att säga Super League, så kommer vi göra ett eget avsnitt som vi släpper i samband med detta också, där vi bara liksom fokuserar på Super League.
Ja, men ska man vara helt ärlig just nu, och det behöver inte vara helt bara anglofilierat av mitt eget intresse, så har ju VSL nu blivit den stora svenskligan. Den kan väl ha argumenterat för att ha varit det redan tidigare, men med Lina Hurtig till Arsenal, med Johanna Rytting-Kaneryd till Chelsea, det är inte nog med att det är de stora toppklubbarna vi kommer komma till, vilka som kanske gör upp om det där guldet under säsongen, så har vi också i flera andra lag med Manchester City, med Everton, svensk närvaro på öarna, så vi är väl på väg mot det kanske 80- och tidiga 90-tal som där herrarna och gubbarna satt hemma framför en tips extra sändning och föll i förälskelse med lag som Wolverhampton och Ipswich på herrsidan, och nu så tror jag det är de fotbollen från England som kommer att kliva in i det svenska vardagsrummet också den kommande tiden. Så vi kör lite special på det. Vi tar ner allt som har varit här idag och även då tittar på de andra ligorna lite löst såklart. Det händer mycket runt om i hela Europa. Men så får man en fullmat, en 45, lite tutski-känsla från det vi gjorde i somras inför EM med just VSL och läget i lagen där också.
Känns det bra för Miami?
Miami är på den idén. Låter skitbra. Men jag tycker också så här, Alltså den engelska ligan just nu, det är klart de andra ligorna är också intressanta, absolut, det händer grejer där också, men jag tycker att bara det vi pratade om engelska ligan förra säsongen och när man började lära känna lagen mer och såg mycket matcher och sådär, alltså jag tycker att det är ju den engelska ligan som också just nu, tycker jag i alla fall, är mest intressant. Alltså fotbollen där är sjukt bra, riktigt bra spelare också nu med tanke på EM-guldet i sommar som också kom till England, alltså det händer så mycket i den ligan just nu, så att jag tycker också det är skitkul att vi ska sätta tänderna lite mer i det.
Ja, men på tal om att det händer väldigt mycket i den ligan just nu och alla rekord som slås i damfotbollen, om det inte är publikrekord i Sverige internationellt, så är det liksom transfersummer, och det är ju faktiskt precis hänt. Vi har den största transfersumman, ja, någonsin inom damfotbollen. Berätta.
Nej, men det blev ju till slut verklighet med Kira Walsh som är åtminstone inledningsvis temporär ersättare till Alexia Putellas i Barcelona. Tanken, eller blotta tanken på ett framtida inom mittfält med Putellas, Bon Mati och Kira Walsh får du jag vet inte, alltså jag tror alla som följer här fotbollen.
Herregud!
Ja, men alltså pratar vi Sergio Busquets och Xavi Iniesta för 10 år sedan i sin prime i just den där staden, så kommer vi väl se något liknande på damsidan med det här mittfältet som vi kommer att få se längre
ta
fram.
Ta jämförelsen hela vägen då. Vilka tre tar du från herrfotbollen in som jämför med detta?
Nej, men jag tycker det är ju inte en dålig jämförelse.
Kevin De Bruyne är där.
Jo, men ja, absolut. Och vad ska vi säga mer? Det är så otroligt svårt.
Luka Modric
kanske, och sen ett
Pedri och Kevin De Bruyne.
Ja, eller en Rodri, ett defensivt nav, någon som styr och ställer och håller ordning,
ja, men
på
det är ett drömmigt fält. Det är liksom att plocka verkligen russinen ur alla kakor och välja
hela den
bästa.
Stora europeiska fotbollskakan, absolut. Och det var ju som så att nu sitter vi här torsdag och spelar in, onsdag kväll så stängdes ju det spanska fönstret, så Spanien var ju väldigt benägna om att göra klart med det här, medan vi fortfarande har några timmar kvar på det engelska fönstret. Vi får väl se också här, och det blev ju lite för Citys del efter uttåget mot Real Madrid i kvalspelet till Champions League. En pysbud. De hade redan tappat Caroline Weir, man hade släppt Georgia Stanway till Bayern München, och nu släpper man Kira Walsh här också. Filippa Angeldal kan väl säkert ur ett med väldigt egoistiskt perspektiv var nöjd med hur den här transfersommaren har mynnat ut, men det är ett Manchester City som vi satt och följde hela våren, där vi såg, ja, vi såg kanske något nytt bygga. Vi såg ett lag som spelade en otroligt häftig fotboll, som verkligen var hela tiden hacket, som tog steg efter steg efter steg för att närma sig Chelsea och Arsenal i topp. Men som tyvärr faktiskt, om man då jämför med hur deras här sektion normalt kan hantera en sommar där det handlar om att ta nästa steg, så har man ju faktiskt istället gjort en mindre nedmontering. Och att tappa Kira Walsh, som då följer Lucy Bronze till Barcelona, det är jättetungt. Samtidigt så tror jag det var viktigt för Barcelona om de nu utan Putellas ska ta revansch på Lyon i kommande Champions League-säsong, så behövde de också den här förstärkningen. Men det är en stor jävla värvning. Det är rekordvärvning, som du är inne på. Pernille Harder, tidigare när hon gick till Chelsea, var det största vi hade haft på damsidan. Nu ryktas det om ungefär 5 miljoner svenska kronor. Det är fortfarande i paritet. om vi säger Kevin De Bruyne, det är alltså, det var han tjänar i veckan.
Om man ska vara ärlig, alltså, ja, varje fönster framåt, ja, så kommer det här rekordet att slås.
Så är det absolut.
Eller hur,
ja, men vad var det ryktades om grej då från PSG? Det var ju snack om att hon ungefär skulle till Chelsea. Vad var den summan,
ja, men
på?
Det är ungefär samma, och därför får vi väl reservera oss, för det kan ju ha hänt någonting när det här avsnittet är ute.
Jag ska bara säga det, vi måste ju veta det, att så här, det kommer ju slås bara den anledningen att Women's Super League, precis som Premier League, kommer att betala mer än alla andra får betala.
Så är det
så, att, så fort det liksom Chelsea ska värva någonting stort från Wolfsburg Bayern München, Lyon eller vad det nu är. Alltså när de börjar plocka spelare från Juventus och liksom de andra stora ligorna ute i Europa, så kommer man få betala dubbla. Och, eller hur? För det kommer ju hända även i Women's Super
League. Ja, och allting börjar ju någonstans med tv-avtalen och pengarna som börjar sippra, och när det blir större så pratar man ju snarare, det handlar inte så mycket om kronor och ören, utan det handlar ju procentandelar av det hela maskineriet. Så nej, pengarna kommer stiga, och vi kan väl komma till det längre fram, men vi har ju till och med svenska transfers som för kanske gemene man där ute går lite under radarn, men som plötsligt också börjar generera miljonbelopp faktiskt. Verkligen. Så det händer ju jävligt mycket där ute med Kira Walsh till...
Ja, absolut, och hon till Barcelona, och jag tror ju, det är ju inte helt säkert heller att det är den största värvningen som det kommer bli, för att det snackas ju som sagt lite om grejer, och nu har man inte hört så mycket senaste tiden, men att vem som ska ersätta Walsh också i City. Det snackas lite om Sofie Ingel från Chelsea, och ifall hon försvinner från Chelsea, vem ska då ta hennes plats på Chelseas mittfält? Nu har man ju faktiskt värvat Ćankovic till Chelsea också, även om hon är lite mer offensiv, men det är frågan, eller ifall man då köper in grejer då från PSG. Vi får se. Alltså jag tror inte att den sista summan är satt än faktiskt. Så vi får se.
Okej, vi kommer tillbaka till de stora europeiska ligorna som sagt, men vi måste ändå ta ner VM-kvalet, för det avslutades nu i veckan. Sverige vann mot Finland med 5-0. Det var en del dramatik i de andra grupperna, får vi lugnt säga. Vad vill ni börja? I den svenska insatsen eller i dramatiken?
Ja, men ska vi inte av... Det har ju varit att, och återigen om alla som var med och följde våra tutska-avsnitt inför EM i somras, så satt man ju ofta och kanske pratade om lags väg till de här mästerskapen som rena... Ja, men rena liksom slakthus, där det hade varit 5-0, 7-0 och 10-0 raka vägen hela vägen till mästerskapet, och vi ser ju fortfarande samma tendenser bland de absolut bästa, att storleken är ibland både en och två storlekar för stor, men därför var det ju så jävla befriande att faktiskt ha den här matchen mellan Nederländerna och Island, som faktiskt var en direkt gruppfinal inför den här avslutningen, där vi hade ett Island som hade 18 poäng och ett Nederländerna på 17 poäng inför sista rundan, det vill säga Island fördel, men Nederländerna då med hemmaplan i den sista matchen, och det var ju ett Island som åkte till Holland och slogs och kämpades och blödde och led och var
som
så,
ett isländskt landslag ska
och var så
göra.
Jävla
alltså,
nära
verkligen.
På att klara det, och sen får man då hela den här jävla vulkanfesten förstörd genom att Stephanie van der Gracht gör 1-0 i 93 minuten. Och
återigen, de var klara i 93 minuter, så var de
i 93 minuten, då sitter alltså, någon på det isländska förbundet och kollar, var fan ska vi bo på Nya Zeeland, blir det en liten utflykt, vad gör vi, hur planerar vi det här jävla VM:et?
Valar i söder alltså.
Ja, men kanske
Antarktis är inte långt bort.
Ja, och du vet, det är långa pass. Det är ju långa passtider nu för tiden. För fan, de var ju tvungna att börja boka upp sig. Det är jobbigt som fan.
Vet du vad jag tror är stort på Nya Zeeland just nu? Att åka och kolla på filminspelningar där de kör Sagan om ringen. Eller har kört Sagan om ringen.
Var inte det stort för 20 år sedan?
Ja,
det
men jag tror, nu gör jag någon serie. Alltså...
Kan vi pusha för lite?
Ja, absolut. Ja,
men vad kände du, alltså Petronella, vad tycker du, alltså att förlora, nej, alltså, att förlora en vanlig seriematch 93, det är ju tungt liksom, men det här,
nej men alltså jag tänkte precis säga det, att jag förlorar hellre med typ 5-0 än 1-0 i 93 och förlorar avancemang. Och nu får då, det är något annat kval Island.
Ja, men de går ju in i playoffet, ja, alltså längre fram. Drömmen lever.
Så de har ju fortfarande chans.
Jo.
Ja, de har ju fortfarande chans, men jag menar, de hade varit direkt kvalificerade, vilket i sig hade varit jättestort för Island, att få ta sig direkt till ett VM i Australien, Nya Zeeland, slå ut också Nederländerna. Så jag menar, det hade ju varit jättestort, och att då missa det i 93, alltså jag lider med spelarna, jag kan inte ens det där är,
undra var vidrigt, liksom, alltså. Isländsk fotboll både på här och dam är på väg någonstans. Vi mötte ju med mina tjejer Islands bästa lag 09 i kvartsfinalen av Gotia. Stod 4-0 i paus, kände, oj då. Det här blir tvåsiffrigt på 2x25 minuter. Jag undrar lite var de är på väg, om de kommer hänga med framåt. De har haft en bra period där bakåt, både på här och dam.
Absolut.
Ja, men och sen jag menar så här, det händer ju ändå. Det är ju inte så många som spelar såklart på Island, utan många spelar ju utomlands och i många bra klubbar också, och det finns väldigt mycket talang tycker jag också i de unga spelarna. Vi har pratat jättemycket om Jonsdottir exempelvis i Wolfsburg, hur bra hon är och har väldigt många år framför sig, så att det är fortfarande ett starkt lag som man har. Gunnarsdottir på mittfältet är ju äldre men väldigt rutinerad, gick ju till Juventus nu också inför säsongen, så man har ju väldigt mycket bra spelare i Island, och jag tycker att man ser det också just mot Nederländerna, att man klarar ändå till 93 och är till och med på väg att avancera till ett VM, vilket är ju jättestort såklart. Men sen hur det ser ut på ungdomssidan har jag väldigt dålig koll på, men väldigt mycket så här lag, starkt lag skulle jag säga, kanske inte det här jättemycket individuell teknisk kvalitet, utan sjukt starka som lag. Och nej, men alltså, ger ju aldrig upp liksom.
Nej, men alltså det, på tal om ungdomssidan, vi ska inte fastna där, vi ska vidare, men det de gör och det som är liksom hela Islands framgångssaga både på handboll och fotboll här dam, är ju att de har anläggningar. Och efter skolan till exempel, när man åker hem, vad gör barn? Vad gör dina barn, Robin?
Ja, så gott det går så kommer de upp på en idrottsplats, men problemet är väl att man är 8 lag på 2 platser.
Här är det så här, när skolan är slut så står det bussar, och då får du välja mellan om du vill åka och spela handboll typ, eller spela fotboll, alltså som fritids.
Ja.
Du kan också vara kvar och bara vara liksom på skolan, på en klassisk fritidsverksamhet. Men när du väl kommer dit då, till en inomhushall, de har ju jättemånga konstgräshallar också på Island, med perfekta förutsättningar, då står där utbildade tränare och ta hand om de här grupperna. Nivå är en del av de här grupperna. Så alla får, alltså, lika barn leka bäst. Och sen så är det liksom lek, men också på rätt nivå. Så både glädje och bra utbildning. Både vad det gäller liksom handboll och fotboll och andra sporter också. Så att det är alltså svaret på frågan, vad gör Island? Så är det ju inte svårare än så.
Nej, de gör någonting.
Nej, men det är inte svårare än så.
Och där, vi ska fan inte bli politiska, men i dessa dagar så kolla fan i alla fall vad era kommunpolitiker säger om idrottshallar och anläggningar och vad de faktiskt vill göra för barns aktiviteter där ute. Det är fan,
för jag röstar tvärt emot min ideologi i kommunvalet, för att i min kommun så vill det partiet som är tvärt emot min ideologi bygga hallar, fotbollsplaner,
ut och titta på det. Det är fan skitviktigt.
Där kan man faktiskt göra skillnad. Jag var ju faktiskt på Island förra veckan och då såg man ju, det är ju hallar överallt, alltså det är mäktiga anläggningar och det finns ju verkligen förutsättningar. Så att det är ett häftigt land, absolut inte så många invånare, men också sett till det att man har inte så många invånare och ändå lyckas ta fram väldigt mycket talang och väldigt bra fotbollsspelare. Och jag tror framförallt nu att man har spelare som spelar i de här stora europeiska ligorna, att det finns då unga tjejer, även killar, som kan se upp till de här spelarna och ändå tro på att ja, men jag kan också vara där i framtiden. Det bidrar ju också jättemycket såklart till ännu mer utveckling, så att jag tror det kommer hända mycket på Island framöver också.
Absolut. Nåväl, Sveriges match mot Finland, den betydde ingenting.
Kul!
Sverige var redan klara. Finland hade förlorat sin match, så att de kunde inte göra någonting heller för att komma till playoff. Däremot så var det en match som skulle spelas, en prestation på bortaplan mot Finland, som är trots allt ett bra landslag. Och dessutom ett ganska roterat svenskt landslag sett till hur det har sett ut under mästerskapen och de viktiga kvalmatcherna. Spelare fick chansen som kanske inte har spelat så mycket och så vidare. Vad tar ni mer från den här matchen?
Nej, men framförallt så var det ju ett Sverige som faktiskt fick göra mål igen, och jag tyckte vi såg under mästerskapet här i somras att nu var det absolut var millimeter hit och dit som ibland höll ner vissa siffror. Det pratade ju Gerhardsson efter matchen om hur skönt det var. Det är ju en ganska enkel man, Peter Gerhardsson, men bara att få fira ett mål och inte behöva fundera både 2, 3 och 4 gånger om det skulle dömas bort för millimeter hit eller dit. Men det var ju ett Sverige som faktiskt lite gick för det mer än vad som kanske hade behövts. Det var ju ett Sverige, det är absolut rotation. Vi ser en Olivia Skog som kommer in, som fick ett ganska förstört mästerskap på grund av både covid och annat. En Elin Rubensson som vikarierar för Caroline Seger och en rollför som får spela i den där vänster wingback-positionen som vi har pratat lite om tidigare.
Men det var ett revanssuget Sverige.
Ja, men det var ett Sverige som ville visa lite mer än vad du kanske hade det behövt visa. Jag tror så här, alltså det är ju fantastiskt för Fridolina att hon till slut i 93 eller vad det var får trycka in bollen, men jag tror också att det sitter ett Barcelona, ett medicinskt team runt omkring henne som undrar varför i helvete spelar hon 93 minuter i Finland.
Nu var det
i
och för sig visserligen så här, en tisdag för ligorna kommit absolut, igång. Det hade varit värre om det hade varit en torsdag mellan
absolut
matcher,
men vi har också haft en ganska stor diskussion i just Spanien kring hur spelare spelas i sönder nu i takt med att kanske man bygger inte ut fysstaberna i samma takt som spelschema byggs ut till exempel för några av de här bästa spelarna. Så det var, jag var lite förvånad att vi gick så starkt redan från start och så starkt genomgående i hela matchen. Vi kan komma till det längre fram att vi troligtvis har en situation med en Hanna Glas som kommer vara borta kanske hela säsongen.
Vad hände?
Nej, men hon har opererat sitt knä. Sen är det lite oklart vad det är hon har opererat. Hon har ju haft jättemycket problem med sina knän och jag tror hon har 3 korsbandsskador sen tidigare, tagit sig tillbaka bara, vilket det är ju otroligt imponerande. Men nu har hon valt att tydligen operera och gjort någonting i knät. Hur allvarligt det är, det är lite oklart fortfarande och inte så att hon har inte gått ut exakt
med som vad du var inne på, Robin.
Nej, men som jag har förstått så är det är en förebyggande operation. Det är ju inte något som har hunnit gå i sönder, men däremot så räknar man ju att det kan ta till mars, april, alltså det vill säga nästa vår, innan hon är tillbaka i fullt slag, och då blir det plötsligt en kamp mot klockan mot det här VM-slutspelet som sen väntar nästa sommar istället, att hon ska vara dessutom up and running för det. Så jag hade kanske förväntat mig nu spelar man en 3-4-3 där det funkar väldigt bra att använda Olivia Skog till exempel till höger, och Johanna Rytting Kanryd fungerar där också. Vi pratade däremot om en Hanna Wik, den här unga fantastiska högerbacken i Häcken som har gjort det så bra, som var med dessutom på den här landslagssamlingen. Men varför skjuter man inte in de här spelarna i hetluften och ger dem chansen här när vi kanske dessutom står i en situation där vi måste ha en högerback
det
som
du
står.
Det du eftersöker är fullt ut. Alltså, yeah. Är det möjlighet att känna på åldersrotationen? Inte bara lite lätt, utan 100%.
I hetluften, det är ju en tävlingsmatch såklart. Det är jätteviktigt att vinna den. Det är koefficientpoäng och allt möjligt som kan vara hur tråkigt som helst att prata om, men som jag tror att alla landslag fokuserar extremt mycket på. Men att man då inte ändå väljer att involvera lite fler spelare som står där precis bakom och knackar på den där dörren. Det tycker jag med. Sen tror jag det var jätteskönt för spelare som Stina Blackstenius att bara smacka dit den direkt. Säsongen kommer, man kommer in med det härliga flowet in i säsongen. Fridolina som till slut får göra det. Hon är nära många mål tidigare i den här matchen. Hon hade säkert kunnat göra något till. Och Lina Hurtig gör ett otroligt mål också. Det var en skön match för ett svenskt landslag. Vi ska vara jättenöjda, men där är vissa saker
du kan vara lite. Hade velat se lite mer rotation.
Ja, men lite fler spelare in som i alla fall hade fått känna på det.
Nej, men och sen, jag tror också, ifall vi ser till Olivia Skog exempelvis på wingbacks-positionen. Jag tycker ändå det var kul att se henne där, för det är en spelare som alltid ger 100% i alla aktioner på plan, upp och ner, och springer ju som en idiot liksom. Men jag tycker det är fint att se hennes, alltså den teknik och den inläggningsfoten hon har och den känslan, alltså bara titta den passningen hon slår till Rolfö, nu skjuter hon över, men hon har så mycket fina inlägg som man även har sett i Allsvenskan, så att jag tycker ändå det var kul att få se henne i den positionen, att hon även fick mycket speltid. Sen blir man ju också så här, hur kommer det sig nu helt plötsligt inte Rytting Kanryd får så mycket speltid, som ändå gick ju före, absolut nu var ju Skog, fick corona och så under EM, men det kändes väl ändå som att Rytting Kanryd gick före på den positionen under mästerskapet, och nu fick hon bara typ 10 minuter, så jag vet inte ifall man också ser det som att nu får ni chansen att visa lite och att ni får mer speltid än vanligt. Jag vet inte, för samma sak som Rubensson på innermittfältet får ju spela hela matchen och inte Angerdal, som kanske är mer en spelare som man tycker borde få speltid med tanke på att hon inte har fått så mycket i City. Och Rubensson tycker inte jag kanske gör den bästa matchen, men hon får ändå vara kvar och Angerdal byter med Bennison. Och, så att jag vet inte, det finns ju antagligen en tanke med det här, men jag tycker också det är lite konstigt hur man disponerar tid på vissa spelare.
Ja, och det är väl lite det jag var inne på, du är inne på Bennison till exempel. Det är väl också där, alltså Ellie Rubensson med alla förtjänster hon har i fotbollsvärlden, så är det ändå inte en spelare att bygga lag. Hon kommer varken komma in i ett VM och förändra matchbilder eller vara spelaren som står på tur den dagen Caroline Seger hänger upp skorna. Så jag tycker som sagt att man kanske använder tiden lite märkligt och fel där till när chansen hade kunnat ges till en del andra spelare. Så det är ju samma sak med en Linda Sembrant. Vi vet väl vad hon går för. Ja. Behöver hon spela den här matchen till exempel?
Det är ju intressant. Alltså som vi under EM pratade vi ändå mycket om det, just backlinjen. Nu spelar man en trebacks med Sembrant och Björn och även då Eriksson. Men vi pratade mycket om det. Så här, är det någon som ska ut så är det kanske Eriksson eller Ilestedt. Nu blir ju Ilestedt på bänken hela matchen. Så att man undrar ju lite liksom hur tankarna går. Är det att bara se spelare i vissa formationer eller är det att faktiskt få ge dem liksom tid och på något sätt få lite mer... Jag vet inte vad tanken riktigt är med just tid på de här spelarna. En sån som Kumark som kanske är mer en spelare man ser ska ta över i så fall efter Seger, får ju inte spela överhuvudtaget. Nildén, ingenting heller. Nu har ju Andersson gjort det jättebra även i Hammarby och även under mästerskapet, de matcherna hon fick. Men det är intressant. Eller man blir mer så här, jag undrar hur han tänker, men jag antar ju att han har en tanke.
Vi får hoppas det.
Säkerligen, men jag tror att Toren bara på 100% allvar och kände liksom att senaste matchen vi spelade förlorade vi och nu vill vi komma tillbaka. Absolut. Och jag har all respekt för en förbundskapten som vill vinna fotbollsmatchen alldeles oavsett om det inte betyder någonting. Sen får generationsväxlingen liksom ta den tiden tar. Är man inte redo att starta ett A-landslag, då ska man inte göra det heller. Däremot är jag lite intresserad fortfarande för att avsluta A-landslag och vad det gäller spelarna, vad ni tror kommer hända med Hanna Bennison och framförallt hennes säsong. Var tar vi vägen här nu? För jag menar så här, jag såg hennes agent Lisa Ek la ut någon film på när hon har snyggt mål här, någon match och liksom, känns ju som att Everton sätter henne centralt i sitt projekt och att hon ska vara typ en nummer 10 liksom, som är nyckelspelare, men det är ju inte där hon har varit. Kommer hon få det förtroendet? Hur viktigt kommer det vara och var tar den här karriären vägen? För vi får inte glömma bort heller att hon har ju blivit framröstad till den största talangen i hela världen. Och hon är fortfarande ung och liksom mycket att lära och allt det där, men behöver inte se Bennison verkligen spela från start och äga ett lag kommande säsong?
Jo, där kan vi väl bara varmt rekommendera att man följer med på vår lilla VSL-guide som kommer längre fram, men jag tror tittar man på försäsongen för Evertons del, den här, de mötte ju Häcken bland annat, det var ju lite Häckens genomkör också för att se hur de står sig inför vad som nu kommer att bli PSG i ett Champions League-kvalspel.
Hur går det?
Det kommer bli tufft. Vi får ju ursäkta att förra veckans avsnitt stannade lite i tryckpressarna på grund av tekniska problem. Men då sa vi ju hur jävla svår lottningen kunde bli för dem och det blev ju svårast möjliga i stort sett med PSG. Så det kommer bli jävligt. Men de har också spelat, jag tror det är om det är Aston Villa, Manchester United eller något sånt de har mött också. Men hon har ju fått, som du säger, hon har fått en viktig roll i det här nya laget. Vad heter han? Brian Sørensen, deras danska nya tränare. De hade ju, vad hade de, två eller tre tränare förra året. De avverkar ju en i veckan, kändes det som där ett tag. Och de kom ju faktiskt med all respekt för Leicester som precis klarade sig kvar istället för Birmingham, så var de ju sämst i serien. Och det finns ju helt andra förväntningar på Everton som lag och Hanna Bennison som fotbollsspelare den här säsongen. Så jag tror hon, än så länge så har hon fått som så här, en nummer 10-roll, används lite som wing också och fått lite mer offensiva liksom, instruktioner att hon ska
hon
gå.
Hon startar.
Ja, och Everton vill spela ett eget spel för en gång skulle också verka som, jag tror det var Nathalie Björn som pratade om det efter matchen mot Finland också när de snackade lite om säsongen vad hon ser fram emot för Evertons del just för att återhämta sig eller komma tillbaka från den här jävla skitsäsongen som var förra året, att nu verkar det ändå vara ett lag som harmoniskt har kunnat landa lite i vilka de vill vara och vilka tränaren vill att de
och
ska vara.
Är och Bennison
där är ändå
Bennison central.
En del, absolut. Så det, jag tror vi kommer ha en jävligt mycket roligare säsong.
Har du höga förväntningar på Bennison, Petronella?
Jag tror så här att man glömmer ibland hur ung hon är. Alltså man får inte heller glömma att hon är fortfarande en väldigt ung spelare, men man har ju höga förväntningar. Men det är också lite utifrån just som vi pratar om, de här priserna och hur hon har utsetts till en stor talang och man tror väldigt mycket om henne och sen att hon går till Everton och att man förväntar sig väldigt mycket och liksom, nu ska det smälla igenom och sen så gör de den säsongen de gör. Men jag tror också framförallt att hon behöver få spela på den positionen som hon är bäst. Nu i Everton har hon ju också använts, som du säger Robin, lite på kant, ibland som defensiv, ibland som offensiv. Alltså att hon har fått liksom stationera på väldigt många olika positioner och då är det också svårt att komma in i det, plus att man då förlorar mycket matcher och har det tufft bara som lag. Så jag tror att kan hon få en ny start nu, få spela på sin position där hon är som bäst och bara få självförtroende i det och utvecklas där och sen få lite mer självförtroende i landslaget också kanske, så tror jag absolut att hon kan göra en jättebra säsong. Och jag hoppas det för hennes skull också, för jag tror att, och så här, för svensk del också som man ser på landslaget, så behöver ju en sån som Bennison, även Angerdal, behöver ta kliv. De behöver ta mer ansvar och kommer behöva ta liksom en stor roll i det svenska landslaget även framöver. Så att det är klart att man hoppas att Bennison kommer göra en fin säsong.
Hörrni, i helgen i alla fall drar det igång då nystartar, ska vi säga det, damallsvenskan också. Vi har en del stora matcher att se fram emot, inte minst den jag ska gå på. Hammarby mot Rosengård är ju liksom lite säsongsdefinierande. Det är den fan inte säsongsdefinierande. Däremot så är den jävligt intressant att se hur långt har Hammarby kommit. Vad kan de göra med alla de här nyförvärven? Sättet de spelar på är också väldigt mycket så att dominera matcherna. Vad händer mot ett lag som Rosengård?
Nej, och det är ju fortfarande, tittar vi på Hammarbys säsong som nu på allvar kanske börjar återhämta sig och de jagar precis där bakom Champions League-platserna, så är det ju fortfarande. Jag tror det är väl Häcken gånger två och sen är det Rosengård, Linköping och Kristianstad, förutom då premiärseg eller förlusten mot Eskilstuna. Det är matcherna man har förlorat och då hör vi ju vad är det för typ av lag man förlorar mot. Jo, det är genomgående de här på pappret. 3-4 lagen som är bättre. Allt som på pappret faktiskt är sämre, det har man ju hittat nu. En filosofi, ett spelsätt, en approach till matcherna som gör att man kan hantera. Men det är ju fortfarande det här hur man verkligen går ut till kamp mot lag som spelmässigt och fotbollsmässigt är minst lika bra, om inte bättre. Och ifall man då kan mäta sig med det, för nu väntar 3 extremt tuffa matcher och ett Hammarby som bygger på den formen de hade inför landslagsuppehållet. Det kan vara ett Hammarby som tar 7 poäng på de här matcherna. Men det kan också vara ett Hammarby som faller tillbaka, som tappar lite av självförtroendet, som blir lite för fega i sin liksom inställning till matcherna. Och då pratar vi kanske 1 poäng istället.
Ja. Nej, men det ska ju nämnas då men det, också Petronella, att de har 2 av de här matcherna, både Linköping och Rosengård, hemma på Kanalplan med det stödet som de har. Och i det snacket på grund av stöd så kan vi också nämna att det verkar som att supportrarna i damallsvenskan får gehör nu från dels rättighetsinnehavare och dels framförallt ska vi säga också ligaförbund som är på väg att flytta matcherna från fredagen då ingen kan gå på fotboll.
Den sista omgången,
pratade vi om. Det var vi pratade om tidigare i 25. Men den skulle ha gått då 18.00 fredag. Är på väg att flyttas till 12 lördag om jag har förstått det hela rätt. Och allting hänger på att BP ska flytta sin superettan match till en senare tid. Och jag menar, jag hänger allting på det och BP
göra.
Eller kan flytta. Ja, men då är det väl en no-brainer, eller vad känner, ni?
Ja, nej, verkligen. Nej, alltså 100%. Alltså att spela, också kan jag tycka att så här, en avgörande, att serien ska avgöras en fredag kväll bara på grund av att då, för det är ju också på grund av att herrallsvenskan avslutas på söndagen, var det va? Och superettan på lördagen. Och att då damasvenskan får hamna i andra hand återigen och spela på en fredag. Det är, jag tycker det är skitdåligt. Så att, kan det flyttas till lördagen? Helt rätt. Alltså den ska vara på lördagen. Det ska avslutas på lördagen. Folk ska kunna gå och titta. Man ska kunna supporta sina lag. Man ska kunna vara på plats. Att eventuellt som i BP:s fall kan de hålla sig kvar. De möter ju Rosengård sista matchen. Rosengård kan ta SM-guld. Alltså det kan hända så mycket. Och då vill man ju att supporterna ska kunna vara på plats. Så jag hoppas verkligen att matcherna flyttas.
Nåväl, ni håller i alla fall med mig om att det ska bli spännande att se hur Hammarby står sig mot riktigt bra motstånd.
Ja, men det jag skulle säga där bara, alltså ifall man ser till senaste tre matcherna då som Hammarby har haft, där vi snackar liksom Eskilstuna, Djurgården och Umeå, så är ju det är inga lag som har stått upp jättemycket mot Hammarby, och man har verkligen kunnat få använda sin offensiv, utvecklat den, och det har sett hur bra ut som helst. Men när man nu får möta ett sånt lag som Rosengård, när man kanske inte ges lika mycket stora ytor, kanske blir lite mer tillbakapressade, det ska bli väldigt intressant att se hur man hanterar den situationen. Ja, nej, men det jag skulle säga också med Hammarby, att man nu har mött Eskilstuna, Djurgården och Umeå och getts väldigt stora ytor offensivt, och det har inte varit liksom jättebra lag som man har ställts emot, tycker jag, sett till deras prestationer. Men Hammarby har sett otroligt bra ut offensivt. Men när man nu ställer sig mot Rosengård och kanske inte ges lika mycket tid, lika mycket stora ytor, och kanske inte kan få använda sin offensiv på samma sätt. Det ska bli intressant där, att hur hanterar man det? Hur hanterar man att kanske bli lite mer tillbakapressade, att orka liksom lyfta upp och flytta med hela laget och driva på som man har gjort de andra matcherna? Det är ju det här som är intressant, att så här, hur ja, står man menar. Sig mot de här lagen?
Exakt, ja. Ja, men det är det jag menar. Alltså, det blir ju lite ett eldprov här nu när allting har funkat mot sämre och mittenlag. Mm. Hur funkar det mot riktigt bra motstånd? Hur som helst, 15.00 lördag, bara kika in Petronella och gänget. Du kanske inte är med, men ni sänder matchen i alla fall på Nent, eller hur?
Nej, jag är inte. Jag kommer inte vara med i sändning på, du, då är jag
du
på beachen.
Exakt, kolla flamingo.
Längs med några
frågor. Om de är rosa eller om de är vita. Om de har käkat räkor eller plankton.
Vill vi fan ha en rapport och sen.
Ja, jag tror det.
Ja, det kommer komma rapporter.
Men hörni, vi har inte bara det att se fram emot i helgen. Det är såklart en full damallsvensk omgång. Men vi har första omgången i Frankrike. Första omgången i Spanien. Italien rullar på. Mm. Och vi har också England. England, egen del som sagt. Det är alldeles eget avsnitt. Men om vi tar Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien. Ta ner det lite, Robin. Kan du vara lite konkret? Vad är det som har hänt? Och vad har vi att se framåt? Börja vilken ände du vill. Jag vet att det är en stor fråga.
Vi kan väl bara svepa det. Och det är ju tyvärr så att vi är ganska mycket kvar i samma förutsättningar som vi hade inför både förra säsongen och vi har haft tidigare. Det är ett Wolfsburg mot ett Bayern München i Tyskland. Det är ett Lyon mot ett PSG i Frankrike. Det är ett Barcelona som förväntas ta den här segern i Spanien på samma enkla sätt som det har varit för. Ja, och det är ju lite därför som sagt, vi kan väl argumentera för att just ett specialfokus på den engelska ligan fyller kanske ett större och bredare perspektiv på en liga där vi kan få se helt klart större svängar, där vi inte kommer få se samma lag jogga igenom det vecka efter vecka. Så det är fortfarande extremt starkt lag. Det är ju ett Lyon som har gjort det, väldigt, väldigt bra i form av vad de har förstärkt med. Vi har ett PSG som går in i den franska säsongen utan poddens favorit Katoto, som skadade sig så jävla trist ju under sommarens mästerskap, och där är ju Lyon tillbaka kanske som mer klara favoriter än vad man var stundtals förra säsongen. Det var ju de som gick in i förra säsongen till exempel utan en Wendy Renard och utan en Ada Hegerberg. Exakt. Och nu är det ställt ett PSG då utan en Katoto till exempel. Och,
sen men man har ju värvat Like Martens.
I Tyskland så ser vi ju också då ett race mellan Wolfsburg och Bayern, och där är ju kanske framförallt tittar vi på spelarna som presterade för det här tyska laget vi förälskade sig i under mästerskapet också i sommar. Så
är
det ju...
Inte jag jättemycket förälskelse.
Nej, man
måste
kanske
bara liksom sticka in.
Vi ska jävligt
svara. Kände noll förälskelse om man ska vara helt ärlig.
Men där hade vi ju liksom en Lena Oberdorf till exempel som styrde och ställde och lär ju förväntas göra det igen då på Wolfsburgs mittfält. Så även om samma där att Bayern har kommit lite smygande och varit på väg upp någonstans, så tror jag vi får se lite sådär gammal äldste situationen då med Wolfsburg som sätter ner foten i Tyskland, Lyon som sätter ner foten i Frankrike.
Hur ser det ut vad det gäller svenskar i Frankrike, i Tyskland, Italien, Spanien? Det har inte hänt jättemycket på utsidan från damallsvenskan till England, till Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland. Och då pratar jag liksom kvantitet. Däremot stor övergång till Real Madrid. Ja. Där Kalbeck och gänget ja. Fortsätter att liksom fira triumfer.
Ja, men verkligen. Det
Kalbeck faktiskt... har varit i farten.
Ja, exakt.
Ja, men precis. Det är ingen jävla Miami-semester på honom än så länge.
Hade jag varit ung tjej så hade jag signat Kalbeck, känner jag nu. Alltså, för Real Madrid vill man till.
Ja, ja men verkligen. Och där, ja. Alltså Freja Olofsson, jag tror för de som följer oss och kanske har velat bygga upp ett mer allmänt intresse för den stora liksom internationella damfotbollen, så har ju inte hon nämnt särskilt mycket. Hon tog ju skuttet hela vägen till Racing Louisville och spelat sin fotboll i USA. Och det har ju varit, spolar vi, vad är det, 20 år med Hanna Ljungberg och gänget när det var de första som skulle sticka, då stack man ju till USA. Nu har det varit lite mer, ligan har legat lite fel tidsmässigt.
College!
Ja, och det har varit jävligt märkliga nivåanpassningar och indelningar och hur säsongerna har legat kontra den internationella kalendern. Har du behövt spela både för ett europeiskt och ett amerikanskt lag nästan, och det har ju ofta legat vissa spelare i fartet. Vi hade ju, Julia Roddar var väl en av de första som var med och gästade oss för ett drygt år sedan i stort sett. Du tappar lite, du försvinner lite från radarn, så att Kalbeck och gänget har lyckats ändå lyfta fram alla Freja Olofssons fina egenskaper och fått Real Madrid med på spåret här. Ett Real Madrid som då, om vi återknyter till det där Champions League-kvalet, slog ut Manchester City och nu bara är ett steg ifrån att kliva in i Champions League igen, så är det ju en jättevärvning. Och där vi pratar Hanna Bennison och rekordsummor. Det uppgavs väl att hon nästan kostade upp mot en 2 miljoner kronor när hon gick till Everton förra sommaren, och nu menar väl Kalbeck på, i alla fall, jag läste om det var Fotbollskanalen eller vad det var, att han sa, han kommenterar inga summor, men om någon påstår att det är de där regionerna vi rör oss kring, så ska vi nog gå upp på ungefär samma summor i alla fall. Så det är ju det är jävligt mycket pengar för en spelare som kanske inte är helt household.
En sak som är i alla fall tydlig, alltså, det ena är ju att USA som damlandslag har ju varit väldigt liksom överlägsna i OS och VM-sammanhang, och de har alltid liksom dominerat lite grann, kan jag tycka. Jag känner också, om man tänker historiskt, att de har spelat en fotboll som har varit väldigt så här, energirik. Att de har kanske börjat tappa lite nu mot de europeiska klassiska herrnationerna. Vi får se vad som händer. Jag vet i alla fall nu att Kansas City Current har ju jätterika ägare. Ska bygga en egen damarena, finns det en för här. Och de är i Stockholm på besök för att kolla hur Hammarby jobbar, och Hammarby då kanske vice versa, kolla på hur de jobbar så man kan hitta utbyte.
Jag
kan inte deras agenda, jag vet bara att de är här och jag vet att det ska pratas dem emellan.
Intressant.
Ja. Så lite vänskapsband då kanske mellan Kansas City och Hammarby. Nåväl Robin, med det sagt så är vi klara för idag, i alla fall med det här avsnittet. Och alldeles strax ska vi börja fokusera på Women's Super League i England, eller hur?
Exakt, så kände man att det här bara var liksom, det fyllde bara halva långa lunchpromenaden eller vad man nu har spenderat tiden med. Så är det bara att vänta på andra halvlek, så sätter vi tänderna i VSL också.
Vi hörs snart. Tack för att ni har lyssnat. Ciao.
Ciao.